En person har blivit utsatt för ett våldsbrott i centrala Visby. Det bekräftar polisen för P4 Gotland.
Och vi gick där och väntade till klockan blev 2. Ingen Ingmarie kom.
Det är ju blodöverallt liksom.
Så sågs Almedalen som det bästa möjliga måltavlan.
Ett knivmord mitt under Almedalsveckan. En av den svenska demokratins stoltaste symboler. Vad får det för konsekvenser? Det här är historien om mordet på psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren och om vad som hände sen.
Ett allvarligt knivdåd har ägt rum idag. Bara ett stenkast härifrån. Det är svårt att hitta orden. Det är svårt att stå här. Det är omskakande.
Det här är ett brott mot demokratin. Det är vidrigt.
Givetvis så påverkar det. Det påverkar Almedalsveckans varumärke, men jag skulle lyfta det lite högre. Det påverkar faktiskt hela den svenska demokratin.
Under Almedalsveckan 2022 mördas Ingmarie Wieselgren på Donners plats, som är själva centrum för politikerveckan. Fallet ser ut att lösas på ett ögonblick. Gärningsmannen grips redan på platsen med hjälp av privatpersoner som besöker veckan. Men vad ligger egentligen bakom mordet? Är det ett vansinnesdåd utfört av en psykiskt sjuk person, eller har det politiska motiv? Och vad har egentligen mördaren för plan? Det här är P4 Story om knivmordet under Almedalsveckan och vilka följdverkningar det kan få för den svenska demokratin. Med mig Jonathan Fältsjö, Maria Ullsten och Jonas Neumann. Maria Ullsten, du är reporter här på P4 Gotland. Till att börja med, vad är Almedalsveckan?
Ja, själva Almedalen är ju en park. Den ligger mellan Visby, Ringmur och havet, och på medeltiden var det faktiskt en hamn. Och sommaren 1968, då gjorde Olof Palme ett berömt avbrott i sin semester på Fårö och startade valrörelsen med ett tal just i Almedalen. Sen dess har det ju växt, och nu är partiledartalen från Almedalsscenen dragplåstren som lockar dit politiskt engagerade från hela Sverige på alla nivåer. Det hålls seminarium och det görs politiska utspel. Och det unika med politikerveckan, som den också kallas, är just att makthavare, ministrar, generaldirektörer, de minglar runt i Visbys innerstad samtidigt som turister strosar där i gränderna. Och det är just öppenheten, alltså inga avspärrningar, inga inpasseringskontroller, att allmänheten kommer så nära makthavarna som är själva grejen.
Men veckan har ju kritiserats också.
Jo, för att den skulle vara en tummelplats för eliten. Politiker och journalister som ska granska, de träffas och dricker rosévin tillsammans. Och den bilden är ju också sann. Men många som besöker Almedalsveckan är vanliga människor med vanliga jobb. Kanske är de på Gotland på semester och passar på att gå på ett seminarium eller två.
Då har vi bilden klar för oss. Vi vet vad Almedalsveckan är, och det var alltså där mordet skedde. Maria, hur minns du den här dagen den 6 juli 2022?
Alltså, det var ju en solig och varm sommardag. Klockan var 2 ungefär, och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, han hade just hållit sitt partiledartal. Och jag satt och laddade min mobiltelefon. Då ringer det från redaktionen och producenten frågar: hur långt har du till Donners plats? Det hade hänt något där, eventuellt ett våldsdåd, och ja, jag bara släppte allt.
Och så här lät det då när du rapporterade direkt i radion.
Jag står på Donners plats, och det jag kan se är att det är gott om poliser här, och dessutom är ju hela Sveriges presskår här eftersom det här ju har skett mitt under Almedalsveckan. Och jag har sett flera poliser som intervjuar vittnen till det som då ska ha inträffat. Det har varit en ambulans på plats, och en ambulans som har åkt härifrån har jag sett.
Och så här berättar några av vittnena som var där, Robert Nilsson och Marion Wegerstedt.
Ja, det var en man som attackerade en kvinna på restaurangen där. Jag såg inte attacken, men jag såg att han sprang.
Ja, sen ser vi att de gör hjärt- och lungräddning på damen som ligger på marken där då.
Ja, det är dramatiska scener som beskrivs. Maria, du var snabbt på plats. Hur var stämningen där på Donners plats?
Alltså, det kändes ju verkligen att något hemskt hade hänt. Det var en väldigt dämpad stämning, skulle jag säga. Det fanns liksom en rädsla i luften. Jag tänkte direkt på Drottninggatan och andra terrordåd, och jag tror att många andra gjorde det också.
Och i det här läget så visste vi ju inte så mycket.
Nej, det enda polisen sa då det var ju att en kvinna var allvarligt skadad, att hon hade förts till Visby lasarett och att en man hade gripits. Men vi visste ju inte till exempel att det var Ing-Marie Wieselgren.
Sa polisen någonting om motivet?
Nej, inte då. Men redan från början fanns det ju tankar på att det skulle kunna finnas politiska motiv just för att mordet skedde mitt under Almedalsveckan. Vi kan ju lyssna på en Almedalsbesökare strax efter att polisen på kvällen meddelat att offret, en kvinna i 60-årsåldern, hade dött.
Det löt inte upp att våra svenska politiker i vår demokrati kan stå och prata i Almedalen. Vi kan mötas på torgen, på barerna och så händer det här. Det är vidrigt. Men vi ska inte låta mörkrets makter vinna. Absolut inte.
Ja, det var många som var oroliga, Maria, och som hoppades att gärningsmannen inte hade politiska motiv.
Ja, så här sa Lasse Reuterberg, lokalpolitiker från Huddinge som blev allas hjälte när han tacklade omkull gärningsmannen som ju försökte fly upp för en gränd. Och det gjorde att mannen kunde gripas av polisen direkt efter dådet.
Får man välja någonting i helvete så ska jag nog föredra att det här är en vettvilling i så fall och att det inte är någonting som är planerat. För det här är inte bra. Almedalens veckan är ju en fantastisk vecka. Där vi går runt som besökare och möter politiker, både de man gillar och de man inte gillar. Och man kan stanna och prata med alla. Det här skapar ju en rädsla såklart och det är inte bra. Så därför hoppas jag på en vettvilling.
Och när började bilden klarna då om motivet till det här mordet?
Ja, det tog ju ett tag. Tidigt så fanns det uppgifter om att mannen som gripits hade kopplingar till nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR och hade skrivit i deras tidning Nordfront. Men hela bilden fick vi ju inte förrän förundersökningen blev offentlig.
Ja, och den här förundersökningen, den har ju du läst, Jonas Neumann, också reporter här på P4 Gotland. Och du bevakade också mordutredningen och rättegången.
Ja, jag kom ju in i sammanhanget i november när polisutredningen blev offentlig och där visade sig ju då att han inte hade varit medlem i NMR men han hade varit på plats och demonstrerat med dem och han var intresserad av nazismen. Och i mordutredningen så framgår det också att polis och åklagare, de gjorde allt de kunde redan första dagen för att tona ner ett möjligt politiskt motiv bakom dådet.
Varför tror du att de gjorde det?
Ja, egentligen vet jag inte, men möjligen kan det vara så att man inte vill ge honom en plattform där han kan torgföra sina politiska åsikter eller att man helt enkelt inte vill uppmuntra andra att göra liknande dåd. Och senare så visade det sig ju att det både handlar om psykisk ohälsa och mannens missnöje med psykiatrin. Och samtidigt så kan man ju se också att han flera år tidigare chattade med en nazist som han känner om att begå dåd. Och ser man till hans ordval i texten han skriver så beskriver han ju folk som landsförrädare. Och det här känns ju igen då från högerextrema kretsar. Och han säger också att han ville attackera hela det svenska folket, att han ville attackera hela samhället.
Och veckan efter mordet då så ändrades ju misstankarna mot gärningsmannen Theodor Engström till att också gälla terroristbrott. Vi kan lyssna på kammaråklagare Henrik Olin på Riksenheten för säkerhetsmål.
Det har funnits en särskild avsikt från gärningsmannens sida med det här brottet som inte bara då handlar om att skada och döda den här personen han har attackerat utan även rikta sig mot samhället.
Vad spelade de här nya misstankarna om terrorbrott för roll då, Maria?
Jo, men det innebär ju att säkerhetspolisen kopplas in och att det blir en helt annan storlek på utredningen jämfört med ett vanligt mord.
Och på sensommaren sen så kom ju också nyheten att centerledaren Annie Lööf fått en advokat utsedd, Jonas.
Ja, åklagaren Henrik Olin, han sa ju redan tidigt att det fanns andra tilltänkta offer men att han då inte kunde berätta mer. Men där i slutet av augusti så kom ju uppgiften om att gärningsmannen också hade siktat in sig på Annie Lööf den här dagen. Och när polisutredningen kom, då kunde vi ju se att gärningsmannen han hade samlat uppgifter om totalt 231 personer. Det är politiker, journalister och tjänstemän som var möjliga mål för en attack.
Du lyssnar på P4 Story om knivmordet under Almedalsveckan.
Välkomna till Gotlands tingsrätt. Vi ska ha huvudförhandling då i målet mellan åklagaren och Theodor Engström.
Theodor Engström har den 6 juli 2022 under den så kallade politikerveckan i Almedalen på eller i anslutning till Wolters gränd i Visby inom Gotlands kommun berövat Ing-Marie Wieselgren livet.
Jag säger Ingmarie. Hon svarar jakande. Jag har dolken i handen. Jag siktar på hennes hjärta. Jag utdelar ett hugg.
Sommaren hinner bli höst och rättegången drar igång i Visby och den är hårt bevakad av media från hela landet. Och Jonas, du var också där.
Ja, det är fullt med poliser där. Området utanför tingsrätten har spärrats av och reportrar från riksmedia, de står och rapporterar direkt utanför. Och Theodor Engström, han förs dit i handbojor, klädd i häktets gröna kläder. Han har långt skägg ner på bröstet, han har långt hår och han är mager. Och ofta så gömmer sig ju de som ska in på rättegången under en filt på vägen i domstolen, men han går in helt öppet. Och en utredning har ju också slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. Och på rättegångens andra dag, när det då blev förhör med honom, då blev det tydligt att han har en egen agenda. Han vill hellre berätta om sin psykiska ohälsa och sitt utanförskap än svara på åklagarens frågor.
Och hur märks det här i rättssalen?
Ja, det blir lite stökigt ibland. Åklagaren, han avbryter Theodor Engström, men då höjer Engström bara rösten och fortsätter berätta om det han vill ha sagt. Så vi kan lyssna på en sån incident när han avbryter åklagaren och domaren Per Sundberg går in och säger ifrån.
Nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det.
Färdigt.
Varsågod åklagaren och fortsätt.
Attacking my reality.
Nej, men då tar vi ner Theodor Engström i ett medhörningsrum.
Vad är det han säger här på slutet? You're attacking my reality.
Ja, du attackerar min verklighet. Och vi hörde också ljudet där när häktespersonalen sätter på honom handbojorna och för ut honom till ett annat rum. Och det här var då sista dagen av rättegången och efter det här så kom Theodor Engström inte tillbaka in i salen. Och att han lider av en allvarlig psykisk störning, det märks också på hur han resonerar.
Jag har då gått in i Almedalen den dagen och jag gör detta å ena handen som en spökpojke, övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagopojke.
Förutom Engström så fanns ju också dåvarande centerpartiledare Annie Lööf med i rättssalen där som brottsoffer.
Ja, hon fanns ju med på listan med namn i Theodor Engströms dator.
Men på den här listan så fanns det ju över 200 namn. Varför var det bara Annie Lööf som var där?
Ja, det är ju eftersom planerna på att mörda henne, de var så konkreta. Och hon är på plats under hela rättegången och sitter mitt emot honom i 5 dagar. Bara några meter är det mellan dem. Och efter att hon har vittnat under den andra dagen, då säger domaren att nu kan hon gå om hon vill. Men då väljer hon att stanna kvar.
Och varför gör hon det?
Ja, jag tror att hon vill visa att hon inte viker ner sig för de som hatar och hotar. Och hon säger också det här i en intervju med Expo som då granskar högerextremism och rasism. Där säger hon, gärningsmannen ska inte få titta på en tomstol. Han ska tvingas titta på mig. Och när Annie Lööf förhörs, då nämner hon inte Theodor Engström vid namn utan hon säger bara den tilltalade. Och hon var uppenbart skakad av vad som hade hänt och vad som kunde ha hänt med henne. Och det här hänger ihop med att hon under många år har varit utsatt för hot och hat från högerextremister. Vi kan ju lyssna på vad hon sa om det här.
Och det förskräcker faktiskt. Och det är klart att det påverkar. Dels påverkar det mig som politiker. Inte så mycket eftersom jag fortsätter och jag viker mig inte. Men det påverkar mig som privatperson jättemycket. Det påverkar mig som mamma när man får... När ens 7-åring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig.
Men hur konkreta var de här planerna på att döda Annie Lööf?
Ja, han hade varit på plats och rekat i domkyrkan där hon skulle delta i ett samtal senare på kvällen. Och i sin dagbok så resonerar han om att det skulle vara lättare att utföra en knivattack där i domkyrkan än på scenen i Almedalen. Och han har också varit på plats tidigare år när hon har talat i Almedalen och Annie Lööf, hon blev förskräckt när hon fick veta att han faktiskt har kartlagt henne ända sedan 2014.
Mm. Nu har vi haft mycket fokus på just Annie Lööf, men en stor del av rättegången handlar såklart om mordet på Ing-Marie Wieselgren, med detaljerade redogörelser om mordet och vittnenas desperata försök att rädda henne. Och det är många starka detaljer, Jonas. Hur var det att bevaka den här rättegången?
Ja, det var tidvis känslomässigt i salen. Inte minst när en läkare som satt åt lunch på en restaurang i närheten av mordet skulle vittna om den här händelsen då. Han brast i gråt flera gånger när han berättade om hur han försökte rädda livet på Ing-Marie Wieselgren och samtidigt märkte hur hennes puls blev allt svagare.
En kvinna som blödde. Ursäkta. Hon blöder från ett stick i vänster hjärta trakten då.
En annan sak som också kändes väldigt starkt under rättegången, det var när åklagaren visade en film från övervakningskameror. Och där kunde man följa Theodor Engström när han var på väg till det evenemang där Ing-Marie Wieselgren deltog. Och på vägen dit så möter han henne, och när han får syn på henne då går han förbi och sen vänder han och börjar följa efter henne. Och det här ser vi då på film från övervakningskamerorna, och när det visades så var det helt tyst i rättssalen.
Och när rättegången sen väl är över och domen kommer så slår tingsrätten fast att mordet på Ing-Marie Wieselgren inte var ett terrorbrott utan enbart mord. Varför då, Jonas?
Ja, där konstaterar Gotlands tingsrätt i sin dom då att mordet, det fick konsekvenser för samhället. Det påverkar till exempel valrörelsen där polisen fick avsätta mer personal som livvakter för politiker. Men de här konsekvenserna ansågs ändå inte vara tillräckligt allvarliga för att mordet skulle klassas som ett terroristbrott. Och att Theodor Engström själv tyckte att det här dådet, det var en attack mot samhället, det spelar ingen roll i sammanhanget.
Men han dömdes ändå för terroristbrott.
Ja, eller förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Och det handlar ju då om planerna på en attack på Annie Lööf. Där ansåg tingsrätten att konsekvenserna för hela samhället, de skulle ha blivit allvarliga just för att Annie Lööf var partiledare. Och planerna på att attackera henne, de bedömdes vara så pass detaljerade att det faktiskt fanns risk att han kunde ha genomfört då det.
Och om han inte hade blivit stoppad av Lasse Reuterberg, lokalpolitiken från Huddinge, kunde även mordet på Ing-Marie Wieselgren kanske ha blivit ett terroristbrott. En mördare på fri fot under Almedalsveckan, det hade verkligen kunnat få allvarliga konsekvenser. Till exempel om flyg och färjor hade behövt ställas in.
Ja, men rättsligt då, Jonas, så är knivmordet på Ing-Marie Wieselgren avslutat nu.
Ja, domen i Gotlands tingsrätten har inte överklagats, så för Theodor Engström så betyder det här att nu blir det sluten rättspsykiatrisk vård på obestämd tid, ända tills en domstol anser att han är så frisk att det går att släppa ut honom.
Men konsekvenserna för politikerveckan då i Almedalen, vad blir de?
Ja, under rättegången där sa ju Annie Lööf att hon kanske inte skulle ha kommit tillbaka till Almedalen om hon hade fortsatt som partiledare.
Det här blir bara hypotetiskt, men nu, och jag kommer ju avgår nu i februari, så jag kommer inte att vara med på Almedalsveckan. Det kommer ju min efterträdare att vara, men hade jag suttit kvar så är jag inte helt säker på om jag faktiskt hade åkt till sommaren.
Och det här reagerade såklart Almedalsveckans ansvariga Mia Sture på. Vi kan lyssna på vad hon sa.
Hennes uttalande i rättegången chockade oss väldigt mycket. Givetvis så påverkade det. Det påverkar Almedalsveckans varumärke, men jag skulle lyfta det lite högre. Det påverkar faktiskt hela den svenska demokratin. Det påverkar den här viljan av att kunna mötas, att hålla torgmöte, att kunna träffa väljare, träffa beslutsfattare på ett öppet och kanske lite mer informellt sätt. Alltså jag får säga att det uttalandet skakade om den svenska demokratin i grunden.
Det är starka ord vi hör här. Skaka om den svenska demokratin i grunden.
Ja, på ett sätt så har ju dådet redan påverkat den svenska demokratin. Annie Lööf, hon berättade till exempel under rättegången om att hon ställde in tal under valrörelsen på grund av det här och att hon inte lät människor komma fram till henne under Prideveckan i Stockholm på samma sätt som hon har gjort tidigare.
Men vad tror ni då om Almedalsveckan 2023? Maria Ullsten, vad har du hört? Hur kommer den att bli?
Ja, Det är ju jättesvårt att säga. Annie Lööf, hon tvekar ju som vi hörde. Men samtidigt har redan statsminister Ulf Kristersson sagt att han kommer till Almedalen 2023. Och visst, det skulle ju kunna bli så att många åker till Almedalen i sommar just för att visa att man inte låter sig skrämmas av det som hände. Så har ju många resonerat efter andra terrordåd. Exempelvis efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm. Då brukar det pratas om att man ska stå upp för demokratin och vara enade.
Men rent konkret då, vad vet vi om säkerheten kring sommarens politikervecka?
Ja, vi vet egentligen mycket lite. Organisationen bakom Almedalsveckan, de pratar om att de enskilda arrangörerna, att det är de som ansvarar för säkerheten på sina egna seminarium och föreläsningar. Och på sin hemsida, där har Almedalsveckan en länk till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med en säkerhetsguide för sådana evenemang.
Men det här dådet skedde ju inte i samband med något sånt här evenemang, utan på en offentlig plats.
Ja, och verksamhetsledaren för Almedalsveckan, Mia Sture, hon har också sagt att de ska införa ett slags trygghetsvärdar som ska finnas i vimlet och bland annat försöka hitta människor som sticker ut från mängden. Och det är vad som har bestämts hittills, vad vi vet.
Men det har ju också pratats om att inhägna området och införa inpasseringskontroller. Men om man går så långt så förändrar man ju hela förutsättningen för Almedalsveckan. Och det är polisen medveten om. Så här säger en av de ansvariga för säkerheten, polischefen Fredrik Persson, här i Visby.
Och skulle det bli ett instängslat och begränsat Almedalen, då kanske det inte är Almedalen längre.
Strax före klockan 2 på onsdagen den 6 juli 2022 mördades Ing-Marie Wieselgren. Hon var psykiatrisamordnare och överläkare i psykiatri i Uppsala. Och hon medverkade också ibland i P1s tankar för dagen. I februari 2022, några dagar efter att Ryssland anfallit Ukraina, hördes hon i radion. Och vi ska lyssna på hur det lät, för de orden passar lika bra nu som då.
Jag är övertygad om att det kommer bli bra igen. Det goda kommer att segra. Det har det gjort förr och det kommer att göra igen. Men förlusterna på vägen kan bli stora. Och i förvissningen om att det så småningom kommer att bli bra igen får vi ta paus från eländet ibland när det går och göra roliga saker och försöka njuta av livet en liten stund. När jag inte orkar så orkar du. När du förtvivlar, då hoppas jag för dig också.
Du har lyssnat på P4 Story om knivmordet under Almedalsveckan med mig, Jonathan Fältsjö, Jonas Neumann och Maria Ullsten. Producent Eva Buskas, tekniker Torbjörn Andersson. Fler berättelser hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Sök på P4 Story.